Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med Per Lundevall.
Det gör vi.
Hej!
Hej Caroline, hej!
Nu sitter vi lite på olika platser.
Ja, precis.
Så ska det inte vara jämnt. Men...
Nej, men så är det. Jag tycker det är bra med modern teknik. Modern teknik, hallå.
Ja.
Det betyder att jag är gammal när jag säger modern teknik och internet.
Oh, ja.
Ja. Nej, men det är bra att ha så att vi kan få ihop den här podden.
Ja.
Var sitter du någonstans?
Jag sitter i ett rum i mitt hus med flyttkartonger och på min yogamatta där jag även brukar yoga. Och kolla på grannens tak lite grann. Jag sitter på golvet, vi har inga möbler.
Nej, jag sitter i ett kallt rum med en whiteboard och det är liksom ganska omänskligt. Nej, det låter ju jättetråkigt. Eller liksom,
ja.
det är rätt steril miljö.
Ja.
Lite post-it-lappar och sånt där.
Men vi har lite liknande sterila miljöer.
Ja, det är lite eko, tror jag.
Kan bli lite att jobba med. Hur har du haft det sen sist?
Jo, jag har haft det bra. Jag har firat min son Edvard. Han har ju fyllt 9 år här i augusti. Och sen så hade vi kalas för honom här i söndags. Och det var roligt. För det var så många som kom. Det var liksom 25 pers. Och då var det ju liksom barn och vuxna. Och han var väldigt nöjd. Han tycker det är kul när det är mycket folk och sådär. Och så fick han en blå tårta med en stor drake på. Han älskar ju drakar. Drake. Ja, det är verkligen ett tema. Så det är år ut och år in. Men det är drakar liksom. Det är spännande. Det håller i sig. Så det var väldigt lyckat. Du då, Caroline, vad har du gjort sen sist?
Jo, nej men det skulle ju inte bra. Det har jag pratat om så mycket. Jag har ju flyttat och jag har kommit hit nu till mitt hem. Och jag har ju samtidigt kunder och så känt att Gud, alltså, man kanske inte alltid, man jag borde ha tagit 2 veckor ledigt typ för det här. Just. Men det är svårt att göra när hösten drar igång och, och liksom så. Men jag tycker det, nu kände jag idag och igår var mina första dagar då jag verkligen så här, nu är jobb, har jag verkligen kommit tillbaka till jobbet och det börjar flyta på liksom. Jag ska ju in med Lukas på olika fotbollsklubbar och han ska hit och dit, så det har ju varit jättemycket. Och där har vi en rolig grej, kommer jag på. Alltså, herregud, vilken disciplin det var i Lukas nya fotbollsklubb. Alltså, jag brukar ju tjata om att jag tycker att det är för lite av den varan i skolan och sådär. Men här är det så här. Tittar de inte på coachen när han pratar, då kan man få lämna planen. Alltså man får inte visa oengagemang och stå och hänga och titta åt ett annat håll eller något sånt. Och Lukas, han älskar ju det där. För han är ju som en liten hundvalp som bara vill lära sig springa snabbare. Så han tycker ju auktoritet är kul på det sättet. Men jag kan ju förvåna mig över lite hur de... Alltså det är lite den här. Vill ni tillhöra Sveriges landslag i framtiden? Och de bara, ja, då får ni göra som vi säger. Och jag suckar och stönar och smsar kompisar och höjer på ögonbrynen. Bara, herregud, vad håller de på med? Men de får de här killarna lyder. Det är inte någon som gör någonting. De står uppradade på, som liksom, på ett streck och liksom tittar på tränaren.
Men liksom, de har väl kul?
Ja, de har jättekul.
Ja, men då är man ju kvar. Och
ja.
Det är väl liksom... jag tänker också att det kan ju vara kul att göra sådär. Ha disciplin och gå i led och sådana grejer. Det är väl
men så hade de, när jag satt där och tittade nu så, eller igår, så var det även så här, det är 4 här inne som ska få ha samtal, apropå vad vi pratade om senast. De fick feedback på förra.
Det pratade vi om förra avsnittet ju.
Ja, precis. Där fick de träna på feedback, du vet. Jag får ju så här rysningar när jag ser det. Oj, stackarna, vad ska de bli utskälld? Eller vad? Ja, jag sitter med min ångest där. Men nej, utan där hör jag dem gå igenom att du var inte så bra i de här inläggen och sådär, men de ska vi putsa på, du vet. Så här. Men otrolig nivå som är jättekul att se faktiskt. Nu har Bromma nyligen fått massa skit, och det kanske är så, det är någon högt upp där som har varit alldeles för hård och använder sig av fel metoder. Men när man kommer ner på Lukas nivå så är det ju inte så. Utan det ser ju, det var faktiskt inspirerande. För jag har undrat, hur får man de här killarna? För de är ju så hormonstinna och allt vad det nu är. Jag tror att det är någon slags påslag de har i den där åldern.
Men de har ju någon lite... Ja, men jag förstår vad du menar.
Ja, men det är någonting.
Men de har någon liten politet eller vad det var.
Ja, precis. Jag har jättesvårt att få dem att hålla... att när man är med Lukas kompisar, att de ska lyssna på en överhuvudtaget. Men de här lyssnades det. Det var jättekul. Men du hade ju varit med om någon incident där på landet.
Incident? Nej, det här med äppelträd.
Ja.
Ja, nej, men det var ingen incident.
Nej.
Tvärtom skulle jag vilja säga.
Ja.
Det var en positiv upplevelse.
Ja.
Det var inte en jättestor grej. Men det var någonting som jag kände att det var väldigt fint. Det var kalas och sådär. Men vi samlades på landet och det var många som kom och vi åt tårta och sådana bitar. Men innan så hade Lisas mamma, Barbro, hon hade hört av sig och någon vecka tidigare sa så här: hej, vill ni ha en tidig julklapp? Och då bara, ja, vadå? Så här, jo, men ni kan få ett äppelträd. Det är väl, det är ju rätt tid nu och hon är ju väldigt trädgårdsintresserad. Så hon gav oss ett äppelträd. Ja, och då grävde jag förra veckan en stor grop som var så här alldeles... Ja. Det var jättejobbigt, men det var skönt att jobba med kroppen verkligen. Men till saken så skulle vi plantera det där trädet. Och då var min bror där, Björne. Och det var så roligt för att han... vi skulle liksom göra det där fingörat som att så här, det fanns en grop där han behövde inte gräva eller någonting. Och vi hade jord i säckar som man bara hällde ner i det här hålet. Och sen så blev det liksom så att, och så liksom bad jag honom att sätta ner det här trädet. Och då reagerade han lite så här: jaha, får jag ställa trädet? Och så säger jag så här: ja, men det kan du få göra liksom. Jag tänkte inte så mycket på det, men jag tänkte i efterhand att det var han och jag. Och så var det Felicia. Men det var liksom det här med att sätta ett träd. Det blev nästan lite så här ceremoni.
Vad gulligt.
Ja, jag kände liksom så här: oj, vi har ju inte haft jättemycket positiva saker. Jag menar, våra föräldrar dött och det var liksom så här bodelning och bla bla bla. Och nu liksom fick vi plantera av en slump. Fick vi plantera ett träd tillsammans. Gud, och då kände jag så här, ja men verkligen, det var något så här positivt. Alltså bara några sekunder så där, så bara satte vi ett träd och så planterade vi det så där. Ja men det tar jag med mig som en, liksom ett minne. Så jag kommer nog tänka på honom varje gång jag ser det där trädet.
Vad härligt. Framöver. Ja. Men då tänker jag direkt att killar, ni, eller inte du så mycket då, men andra. Du också, men ja, fast du kan prata med mig eller folk. Men ni behöver saker att göra ihop för att förenas.
Ja.
Lite grann. Alltså, bara sitta ner och ta en kaffe kan bli lite stumt. Men jag förstår många i alla fall. Eller, alltså,
jo, men det är sant.
För er relation kanske du ska hitta på sådana grejer.
Ja.
Jag kan inte bara ringa och prata med min brorsa. Alltså, vad ska man prata om? Det är så befängt att prata om vad jag gör i min vardag. Det går inte.
Nej, så är det sant. Det finns ju, jag tänker på den här brandmännen i Nile City.
Ja.
Där de säger, män gör saker tillsammans.
Ja.
Det är precis det vi pratar om, tolkar jag det som.
Ja, precis. Mm. Jo, men så är det faktiskt.
Ja.
Men det är väl kanske bra, eller för jag vill, alltså, både min man och jag tror även min bror och jag vet du liksom, alltså... Andra, hallå, hur håller man upp de här killkompisrelationerna när man inte vill dricka sprit?
Ja, den är bra.
Kanske bra att göra såna grejer.
Mm.
Alltså typ så här, ska vi åka ut på landet? Jag behöver hjälp med att laga taket eller liksom
sådana. Ja, exakt. Och sen så tror jag det är bra. Och sen vill man gärna ha någonting som man kan göra över tid på något sätt. Jag vet inte, så här, det finns någon så här, men det var några äldre män som så här, varje första måndagen i månaden när man, du vet, när Hesa Fredrik eller krigslarmet, när de testar den, då äter de ärtsoppa tillsammans varje månad. Aha. Det är så här, det är en tradition de har. Och det är så här, ja men då ses de. Då käkar de ärtsoppa. Och så ses de och snackar. Och sen kan väl livet rulla på emellan. Men så ses de en gång i månaden. Det där gillar jag.
Saker och ting har ju förändrats. Ni män tar ju mycket större roll hemma. Kanske har mindre tid. Ännu mindre tid att vårda era relationer.
Mm.
Alltså ni kan inte heller räkna om. Vad gjorde de man innan? Jag vet inte vad tidigare generationer. Om de har haft mer tid att ses. Jag upplever bara att det är många män som inte har kvar sina, när de får barn och familj, att det, kompisarna försvinner.
Ja, men det beror inte på någon form av jämställdhet, att man hjälper till hemma och inte har tid. Utan det har varit dåligt på den. Vi har varit dåliga på det traditionellt liksom.
Ja.
Även när vi hade tid, om vi bara så att säga bara jobbade och sen gick vi hem. Men sen så umgicks man med, alltså nu generaliserar jag ju stenhårt, ja, men man umgicks med kvinnans vänner.
Mm.
Så att det blev liksom, då blev man ihoptåten med någon väninnas man. Så satt man där och bara bla 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 gaggade. Ja. Man valde liksom inte sina egna vänner på samma sätt.
Nej.
Men det här finns ju, det finns ju många undantag på det här, men rent generellt
jo,
så tror jag.
Ja, men absolut. Vi,
och där tror jag också det ligger det här med vi är sårbara.
Mm.
När det gäller utmaningar alltså som utmattning till exempel, att vi är sårbara menar jag med att vi har inte gemenskap med andra på samma sätt som kvinnor har. Man har inte det sociala skyddsnätet.
Nej.
Att ringa och prata och säga som det är till någon är ju väldigt läkande. Mm. Men vi män har inte det.
Man undrar om hur många generationer det kommer ta tills männen börjar kunna prata mer om sina känslor. Alltså lite har ju skett. Lite har ju väl skett antar jag.
Ja, jo, liksom.
Jo.
Varför ska vi prata om våra känslor då? Bara så att jag ställer en retorisk fråga här.
Ja, för alltså det man pratar om. Jag tror att om man inte pratar om sina känslor och det som har hänt och man trycker ner i kroppen så sätts det i kropp, liksom, sätter det sig i kroppen och samlar stress.
Mm.
Och annan ångest eller liksom, ja. Och ja, jag tror även att det, men det har jag inget belägg för, men det kan säkert komma fysiska åkommor av det också.
Jo, alltså, men det är alltså stress ger ju sjukdomar.
Ja. Ja, precis. Mm. Så i långa loppet. Ja. Så att det är ju livsfarligt att gå och hålla på saker och ting. Ja. Utan man ska titta på det och... Ja,
ja men det är ju perfekt då att liksom till, kolla på fotboll, kanske. Alltså bli så här... Mm. Man kan ju verkligen bli själaglad, liksom.
Ja.
Och man kan sörja.
Ja.
Alltså ja, tillsammans precis. Med andra, det är ju fan terapi liksom.
Ja men verkligen.
En rolig terapi.
Nej men det är nog att stänga av, tror jag också. Man går till
något annat, visst. Det är som att se på en serie. Så kan det vara, att fly, fly från sina vanliga problem. Men ja, vad är skillnaden på alltså, bruk och missbruk?
Nej, det kanske är lite både och.
Ja, ja det beror ju på hur man hanterar det liksom. Man kan ju ha det som ren underhållning och vara i kontakt med sina känslor. Jag tror att det blir roligare. Livet blir i allmänhet roligare när man är mer i kontakt med sina känslor. Det kan vara jobbigare, så att säga. Jobbigt att känna saker. Men å andra sidan så förlorar man på att stänga av saker. Just det där med att man ackumulerar stress och spänningar i kroppen.
Men ska vi presentera, jag har ju fått, för att du har varit på olika uppdrag eller vad man kallar det för.
Projekt,
så, projekt och sånt. Så jag fick, och det var, jag intervjuade underbara Klara och hon hade bara vissa tider som hon kunde.
Mm.
Så jag tror att många av er kanske vet vem hon är. Hon är ju, hon bloggar och har bloggat väldigt länge. Hon har skrivit böcker om bland annat stress och hon har även gått in i väggen själv och ska berätta om hur det var.
Mm.
Och dessutom så har hon, gör hon kläder, så hon har många olika ben att stå på om man säger så.
Mm.
Men jag är så fascinerad av henne för hon kör verkligen sitt egna race. Och hon, när hon började blogga då var det liksom hon och Stureplans tjejer eller killar som bloggade. Hon var så ensam om att leva ute i ett hus ute på landet och visade upp den sidan. Jag tycker det är så härligt. Mm. Så hon, därmed blev hon så stor. Och fortfarande är. Så, ja, en otroligt driftig människa. Och så...
Vad roligt att hon är med i vår podd. Ja, men då får vi lyssna. Jag blir jättenyfiken här.
Ja, du, Du har inte kunnat än.
Nej, jag har inte ens fått lyssna på intervjun ännu, så det här blir roligt för mig också.
Ja, verkligen. Du får se hur det är att lyssna på podden.
Ja, precis. Ja.
Okej.
Då lyssnar vi på Underbara Klara.
Välkommen hit, det är fel att säga eftersom vi sitter vid Skype, men välkommen till Prestationspodden.
Tack så mycket.
Berätta för dem som inte redan vet, vem är du?
Jag heter Klara Lidström, mer känd som bloggaren Underbara Klara, och jag driver en av Sveriges största bloggar och har hållit på i snart 12 år med den. Och den har lett till en massa olika saker, men jag har bland annat startat min egen podd som heter En Underbar Podd. Och ett drivet klädmärke och ett märke som säljer ekologiska gosedjur tillverkade i Zambia, och jag har liksom startat bloggen och det har varit en plattform för att driva massa andra företag. Och jag skulle säga att min blogg är lite annorlunda än många andras blogg. Jag bor ju inte i Stockholm, jag bor ute på landet i Västerbotten, har ett ekologiskt jordbruk och skriver mycket om mat och inredning och loppis och småbarnsliv, och varvar fina bilder med ryt ifrån inlägg om politik och feminism.
Ja. Vad fick dig att börja blogga?
Ja, men 2006 så fanns det inte så mycket bloggar, utan det var ganska litet grej när jag började blogga, och det var ett väldigt litet härligt community. Det var mest tjejer och man fotade sig själv, ganska dålig bildkvalitet och ganska enkla texter och full layout, men det var liksom inte det som var viktigt, utan det roliga var att följa varandra och få ta del av varandras berättelser. Så att det var det som var min motivation till en början, att hålla på, och det där har sen utvecklats. Alltså det blir ju, man lär ju känna sina följare, det blir ju som vänner på något vis. Så att det har bara hängt kvar nu under åren.
Det är otroligt att du började där så tidigt. Har du någon utbildning inom att skriva?
Jag har gått en termin på universitetet och då läste jag litteraturvetenskap. Men jag skulle säga att bloggen har varit den bästa utbildningen. För genom den har jag övat mig både på att skriva och fotografera. Och fundera på hur texter tas emot och hur man kan liksom fila på budskapet. Så det har varit en 12 år lång utbildning egentligen i att skriva och fotografera.
Jag har bloggat i 1,5 år. Tycker det är länge. Men var det här någon dröm du hade? Eller har det bara utvecklat sig liksom?
Nej, men jag hade nog en dröm. Jag höll på med musik när jag var i gymnasiet. Så jag trodde nog att jag skulle hålla på med musik i någon form. Men om inte jag gjorde det, skulle jag nog vilja hålla på att skriva som journalist eller så. Men jag hade inte kommit så himla långt i den drömmen, utan jag hade de tankarna. Och sen så av olika anledningar, bland annat att min mamma blev sjuk i cancer när jag var omkring 16, och sen dog hon när jag var 21. Så var det ganska många år av mitt liv som upptogs av sjukdom och oro och att livet liksom stod lite still. Så att jag tror för mig var det också så att bloggen var en outlet för allting det ville få ur mig. Och sen också tror jag det är så, jag gick på en bra skola och kände att jag trivdes på den skolan, och att jag hade en röst där, att jag var viktig där. Och sen slutar man gymnasiet och sen så är man inte viktig, ingen lyssnar på en, man har lägst i hackordningen på arbetsplatsen när man jobbar på. Så då kände jag att ha en egen plattform där jag får uttrycka mig, det var liksom det var en dröm och ett sätt att faktiskt höja min egen självkänsla, med inte annat.
Ja, fantastiskt. Och ditt egna klädmärke, hur länge har du haft det?
1,5 år ungefär har vi hållit igång, och det har gått oväntat bra för det. Det var som en liten sidoprojekt och en dröm jag haft länge, som jag har drivit tillsammans med en av mina kollegor, Anna-Karin Nyberg, som jag gör mycket saker ihop med. Men det visade sig att det fanns massa kvinnor som, precis som oss, inte ville klä sig i svart jämt, utan ville ha mönster och bra snitt som man var snygg i. Och bra kvalitet och schysst producerat. Så vi startade Miss Clarity och sen så vart det succé. Så att nu stor del av min omsättning och mitt jobb handlar mycket om det här klädmärket idag.
Men det var roligt. Ja, du har verkligen, du är mångfacetterad. Vad är det som du tror att bloggen har blivit så stor? Alltså för det är ju, jag har läst din blogg och det är inte så att jag inte tycker den är bra, men det är ju många som...
Ja, nej, men jag tror dels tror jag man får vara väldigt ärlig med att jag kom in i rätt tid. Alltså jag kom in så tidigt och liksom kunde få med mig följare på den tiden när det inte var så många som bloggar. Konkurrensen var inte så stor, men det var ganska många som läste bloggar. Så att jag kom in i rätt tid, men sen tror jag att det har varit att jag har stått för någonting annat. Idag finns det ju flera bloggar som handlar om livet på landet och... Men det fanns det inte när jag började, utan det var mycket Stureplans tjejer och det var en viss typ av mode och så, och jag stod för något annat än det. Men sen så vet jag också att det som gör att mina liksom inlägg delas och kommenteras mycket och liksom, ja, även i andra former för mina läsare, utan de delas på Facebook och så, det är ju när jag har sån här ryt ifrån inlägg där jag kanske pratar om politik eller feminism eller någon aktuell fråga kring barnuppfostran som gör mig förbannad. Alltså när jag visar lite känslor och analys, det är ju det som får folk engagerade. Och det är ju där man får mest hat, såklart, av folk som inte håller med, men också mest kärlek och pepp och liksom hängivna följare av dem som tycker att man skrev bra saker.
Såklart då är jag ju intresserad om din relation till stress. 2012, var det då du brände ut dig?
2014 var det jag blev ut.
2014, ja.
Ja, vad ska jag säga om det? Det var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Det var efter en period. Jag hade fått min son ungefär ett år, min andra son ett år tidigare. Och i vanlig ordning hade jag inte tagit ut nästan någon mammaledighet. Utan driver företag, man kan inte stänga ner bloggen. Man måste fortsätta svara på mejl. Så att jag höll igång i ganska högt tempo. Och sen så gick väl det ganska bra. Men jag började känna mig alltså ganska sänkt. Alltså trött, ledsen, deppig. Och det kom, när jag hade slutat amma. Så jag tänkte att ja, men det är bara hormoner, det här kommer gå över. Men den känslan blev bara värre och värre. Och sen kombinerade vi det med att min man hade flera olika jobb samtidigt och vi hade ett enormt renoveringsprojekt hemma på gården som vart både mycket dyrare och mycket större. Men jag trodde att det var så många, det plötsligt var liksom alla områden i livet kaos. Det var kaos.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hemma, det var kaos på jobbet, det var kaos med familjelivet och från att jag började må så där ganska dåligt i april 2014 till att jag kraschade i oktober 2014. Och sen har det varit en ganska lång väg tillbaks, men jag bloggade ju inte. Det dröjde ju nästan ett år eller ett halvår åtminstone efter att jag hade kraschat till att jag berättade hur jag mådde. För jag kände, alltså jag har gjort en blogg som handlar om downshifting, om det lugna livet på landet. Och så jag kände bara, vilka jäkla hycklare. Nu, det är ju ingen som kommer, alltså folk kommer ju tycka att jag är en idiot om jag berättar att jag blivit utmattad. Så att, det var väldigt skamligt kände jag.
Jag förstår det. Ja, och för skammen är ju stor även om man inte har gått ut med det. För alla har ju sin, i sitt personliga liv, liksom en yta eller vad man ska säga och massa värderingar. Och helt plötsligt ligger man utslagen. Och då när jag fattar att det måste ha varit jättetufft.
Ja, alltså verkligen. Det var ganska svårt att acceptera det. Själv först, man letar fysiska anledningar att man mår så dåligt. Har jag dåligt hjärn eller vad är det, liksom, vad är det frågan om? Tills man liksom kommer på att men jag är helt utmattad, jag orkar inte ens gå upp ur sängen. Det är en ganska smärtsam process att komma till insikt om det. Att, har jag drivit mig ända hit? Vad har jag levt för typ av liv och hur har jag bedragit mig själv? Liksom?
Var det, tror du, att det var massa olika alltså, att det bara trillade in saker i ditt liv som du var tvungen att ta tag i, så det var mest det som gjorde att du vände ut dig.
Ja, och jag tror också att det hade gått jättebra för mitt företag, alltså jättebra för min blogg och allting, och det är ju jättekul, men jag hade fortfarande en organisation i mitt företag som passade ett företag som är väldigt litet, där det inte är så mycket förfrågningar, det inte är så många olika uppdrag. Jag hade liksom ingen hjälp och avlastning av någon person. Det var ingen som såg hur mycket jag jobbade. Så att det var mycket det att liksom företaget växte och jag skalade inte upp och förstod att jag måste anställa en assistent eller personer som hjälper mig på olika sätt. Så att det var liksom, jag satt med en underdimensionerad administration till mitt företag då. Dels var det, och sen kan det ju hända saker på det privata planet. Jag tror att så är det för många människor som blir utmattade, att det går ganska bra väldigt länge. Alltså man har en hög nivå och folk kanske är så här, oj, att vad mycket du hinner, du klarar av allt. Nej, men det går bra. Och sen händer något, det kanske är att svärfar blir sjuk eller man får hussvamp eller man förlorar sitt jobb eller man får en ny chef som inte visar förståelse längre eller barnet blir mobbat i skolan. Det är en sak för mycket i det här jonglerandet man håller på med. Och vilket gör att plötsligt så bara faller alla bollar i marken. Och då märker man att jag har levt med en ganska hög stressnivå under lång period. Och hade inte marginaler till att hantera att någon blir sjuk. Eller att det händer någonting hemma. Eller att det blir tufft med ekonomin. Eller vad det nu kan vara för någonting.
Vad gjorde du då för att liksom ta dig tillbaka?
Det har varit en enormt lång väg, ska jag säga, för att det har, eller i år kanske inte någon som har varit utmattad har hållit på att komma tillbaka i 5 år kanske inte tycker att min väg var lång, men jag kände det så, för att jag kan säga att jag kraschade i oktober och sen så kraschade, ja, det var egentligen ingen krasch, men att jag började må fruktansvärt dåligt i oktober 2014 och ändå kämpade på och tog tag i psykologbesök och liksom sådär. Men att insikten kom strax innan jul, några månader senare, då hade jag gått till psykolog och tyckt att jag behöver komma hit och få lite hjälp att hantera min ångest. Kan du bara ge mig några snabba tips så jag kan gå hem och fortsätta som vanligt? Och hon tyckte liksom, du måste sjukskriva dig idag, det här liknar ju ingenting, varför jobbar du? Liksom, det här går inte, du mår jättedåligt. Och jag kände bara, hon vet ju inte vad hon pratar om. Jag behöver bara lite snabba tips och råd så att jag kan komma tillbaka på banan. Så det tog väl 2-3 gånger hos psykologen innan jag kunde acceptera att jag kanske är utmattad. Och då var egentligen den stora dramatiska grejen då jag liksom i princip från en dag till en annan inte orkade gå upp ur sängen. För då hade jag liksom tillåtit mig att känna efter och släppa garden och inse att jag har ingen energi kvar. Jag minns att det var ju kring julen där 2014 och jag var och hälsade på hos min mans släkt och vi kommer några dagar innan julafton och klockan är så 3 på eftermiddagen, jag lägger mig på sängen och jag ska bara vila en stund och så vaknar jag nästa morgon och som att man har blivit nedsövd eller drogad, alltså helt borta, bara så bort nästan ett dygn utan att fatta vad som hade hänt. Och så där var det ju under en ganska lång period. Jag skulle säga att 2-3 månader var i princip att det enda jag kunde göra var att gå upp och hjälpa till att klippa barnen på morgonen. Sen så fick min man hämta, lämna, laga mat, diska, städa, sköta allting. Och jag gick och la mig igen och låg och hade ångest och mådde dåligt under täcket.
Usch. Vad hade du för symptom? Liksom, hur är det med minnet?
Ja, nej, men det är ju ganska intressant. Jag har ju skrivit en bok om min utmattning tillsammans med min kollega och en av mina bästa vänner Erika Dahlgren. Och vi gjorde en bok som heter Hjälp, jag är utmattad, som kom ut på Nordstedts i våras. Och hon blev utmattad samtidigt som jag. Det var väldigt intressant därför att då det som händer när man blir utmattad, man tror att man håller på att bli galen. Man känner ju inte igen sig själv, och att då få höra någon annan, en väns berättelse eller läsa en bok eller någonting, att jaha, de här symptomen har du också, okej, det kanske hör ihop med utmattning, det är inte att jag håller på att bli sinnessjuk och tappa förståndet. Men det som var, jag tror att det är ganska olika, vissa personer får mycket, min vän Erika, hon fick mycket fysiska symptom, hon fick hjärtklappning, domningar, jättestark smärta i kroppen. Jag fick istället jättemycket ångest, oro, sömnlöshet, alltså väldigt mycket psykiska besvär av min utmattning, inte så mycket fysiska. Men också, alltså total, när det var som värst var det ju total liksom gröt i hjärnan, och jag kunde inte så här väldigt basala funktioner, typ som att laga till en pannkaka, så här, hur, i vilken ordning ska jag. Jag förstod som inte, kunde inte läsa ett recept. Jag förstod inte hur jag skulle duka fram saker. Jag kunde liksom inte, vänta, vad är det jag brukar vispa med? Är det en visp eller är det en sked? Eller, alltså.
Ja, usch, det måste ju ha haft jättestora konsekvenser när du ja. Är en sån driftig person. Alltså som helt plötsligt inte kommer ihåg det.
Nej, det är ju fruktansvärt. Och det är också ganska hemskt för ens familj att se en människa. Det är ju som att nästan bli dement. Eller liksom.
Ja.
Och jag minns vid ett tillfälle att jag står och ska gå ut genom ytterdörren. Och jag minns inte hur man öppnar dörren. Det är liksom inte när upplåst. Det är bara det här, jag kommer inte ihåg. Jag krafsar liksom runt dörrantaget och förstår inte. Vad är det jag, vad ska jag, hur får jag upp dörren? Och det är klart, när man inte funkar, inte kan få upp en ytterdörr, då blir man ju väldigt rädd att man håller på att bli galen.
Men hur gick det för alltså, som att det var viktigt, men att du kunde du skriva då ändå?
Alltså det var ju, och det kan man väl på ett sätt ifrågasätta den prioriteringen i efterhand, men bloggen var väl också en av de få saker jag klarade av. Alltså jag klarade inte av att vara kring min familj och mycket. Jag klarade inte av liksom ljud. Men det jag liksom varje dag kraftsamlade till, det var ju ändå att hålla igång mitt arbete en liten stund. Och det var ju inte så hög kvalitet på det jag gjorde. Och ganska mycket kommentarer från läsare om att fy vad du har blivit tråkig. Och du skriver ju nästan ingenting längre. Och, amen, sådär.
Men gud vad folk är hårda.
Ja.
Jo, det man får höra det på en gång. Men jag hade också valt att inte berätta. Jag kände att jag orkar inte också berätta.
Ja, men gud, man måste få komma i kapp med sin utmattning själv innan man ställer sig och berättar det för en stor del, förstår jag verkligen. Men vad obehagligt. Ja, det måste ju varit jätteläskigt.
Det var väldigt läskigt. Och sen, det jag kände var ju att det tog 5-6 månader innan jag började känna att sådär vid något tillfälle att jag kom på någonting som rörde mitt jobb, och då kände jag lite så här svaga bubblor typ av förväntan och glädje i magen, och det var en känsla jag hade glömt bort att jag hade och att den existerade i mig. Men jag har ju alltid tyckt om mitt jobb väldigt mycket, så att jag liksom tog fasta på den där känslan och försökte använda den energin jag fick till att liksom producera lite mer och komma igång lite grann med mitt jobb. Så att jag ändå, trots att jag var så trött, så var det också någonstans jobbet och arbetsglädjen som hjälpte mig tillbaka. Så det tror jag handlar om att det var inte framförallt mitt arbete som gjorde mig utmattad. Det var inte själva arbetsuppgifterna att blogga, att skriva, utan det var allting runt. Och det sket jag ju ganska mycket i under den här perioden. Och jag behövde inte göra så mycket med min familj och liksom den här dagliga liksom handla, laga mat och skjutsa barn. Vilket gjorde att jag ändå kunde bli ganska frisk. Men då, nu är vi kanske i april, att jag börjar känna mig lite glad igen. Och sen tar det ju då blir jag bättre under sommaren och hösten. Så känner jag att jag drar ner på arbetet. Jag jobbar inte för mycket. Jag tränar en dag i veckan. Då är jag på spa och ligger och flyter runt och bara tar hand om mig själv. Och, alltså jag känner att jag har gjort så många omställningar i mitt liv som är bra. Nu lever jag på ett sätt som är hållbart. Och ändå där vid årsskiftet 15-16 känner jag att jag är ju inte glad. Jag har gjort rätt saker nu i 8 månader och tagit hand om mig själv och liksom och orkar också jobba. Men glädjen har inte kommit tillbaks. Och det var också som en ny kris att känna bara, men ska jag aldrig bli mig själv? Okej att jag nu klarar av att blogga och sköta arbetsuppgifter och liksom utåt sett är väldigt välfungerande. Och då kan man säga att det jättestora viktiga steget i min tillfrisknivå, och det var ju att jag gick till en läkare, för jag var övertygad om att jag har ju något fel på min sköldkörtel. Jag är så trött, jag är så deppig, jag är så håglös. Allting stämmer in på när man har sköldkörtelproblem. Och jag sa till min läkare att kan du testa mig för de här sakerna? Och liksom, jag känner så här och så här. Och så tittade hon på mig och sa så här, ja, det är möjligt att du kan ha problem med din sköldkörtel. Men jag tycker det låter som att du är deprimerad. Och då blev jag jättekränkt. Liksom. Vi gjorde lite tester och de visade såklart ingenting. Och min läkare ringer upp mig och säger det, att jag tror att du har inte alls några fel på dina värden. Du har jättefina värden. Jag tror att du är deprimerad. Och då, ja, men då vart jag ju ännu mer deprimerad. Då vart jag ju helt knäckt. För då kände jag också, men, och sa det till henne. Alltså, jag är så ledsen, för jag skulle vilja att det var något kemiskt. Någonting jag kunde få ta en tablett för. Och då sa hon det, men det är ju kemiskt. Du kan ta en tablett för det här. Och jag skulle mycket hellre vara deprimerad än att ha sköldkörtelsymptom. Eller problem med sköldkörteln. För att det är livslångt och depression kommer du att läka utifrån. Och hon var ganska sträng med mig. Nu lyssnar du på mig. Nu ska du ta de här tabletterna och göra som jag säger. Och det kommer säkert bli mycket bättre då. Och jag var ju jättekränkt och kände att liksom, ja, det är väl bra att andra kan ta tabletter. Men jag tänker inte tabletter. Jag är ingen tabletter. Jag är ingen person som behöver medicinera. Jag är inte sjuk i huvudet. Jag vill ha någon annan typ av hjälp. Men jag bestämde mig ändå för att lita på henne. Och ja, men okej då. Jag tar väl de här tabletterna. Så får jag väl se om hon har rätt i det hon säger. Eller om det kanske är jag som ändå har rätt att det är något annat. Och så gick det ungefär 11 dagar. Och så kom jag på mig själv med att stå och vissla i köket medan jag lagar mat. Och bara bli helt, va? Alltså, vad gjorde jag? Visslade jag? Och liksom, och står jag här och sjunger? Det har jag inte gjort på. Jag kommer inte ihåg när jag stod och sjöng högt i köket sist. Och det var också sån här känsla. Wow, vad är det här liksom? Och så hände det någon dag till. Att jag bara, nu på kvällen gick och la. Men du har gått en hel dag utan att jag haft ångest. Men vad är det här? Men vad konstigt. Ja, och så hade jag ett möte med min författarkollega Erika då, som också är min poddpartner. Och så höll vi på att prata om något och så drog jag igång ett långt resonemang. Och så skrek hon bara, nu är du tillbaks! Jag bara, vadå? Nu är det klara, nu är det som att det har dragits upp någonting för dina ögon. Du är som du var förr i tiden när vi umgicks. Och det var så otroligt häftigt att känna att det inte bara handlade om vad jag hade gjort fel, hur jag måste hantera stress, utan också att det var faktiskt en kemisk obalans i kroppen. Och när jag fick hjälp med den så vart jag så mycket friskare.
För jag tror att när man stressar under lång tid, eller det är väl så att när man stressar under lång tid så kan serotoninproduktionen upphöra. Eller inte upphöra, men minska. Och så blir man deprimerad. Ja, jag förstår verkligen det här motståndet. Jag har ju många kunder som är i den fasen. Och det är ju väldigt svårt att veta vad är trötthet och vad är liksom att vara låg för en själv.
Ja, men precis. Och jag tror också att många som blir utmattade eller har gått med väldigt svår stress, man har tappat bort sig själv lite grann. Man vet inte längre, hur brukar jag vara? Hur är mitt normala jag? Hur är jag när jag är frisk? Så därför så normaliseras ett dåligt mående och ångest och oro och nedstämdhet. Så det kan gå ganska lång tid innan man förstår att, men vänta, så här ska inte jag må. Och det är det som är så häftigt när man håller på att tillfriskna och ibland får en glimt av sitt gamla jag, att försöka hålla fast i det och komma på, vänta, det är så här jag brukar vara. För då kommer man också förstå att, ja, men om jag får bli så här igen så kommer jag orka leva. För att när man är så här deppig och nedgången så tänker man, hur ska, alltså jag klarar väl inte av ett liv. Jag är ju helt skör och deppig och svartsynt. Men att då få en glimt av sitt friska jag, det är så otroligt läkande och alltså härligt att få uppleva det. Och viktigt, tror jag, i tillfrisknande processen.
Det var någonstans jag såg att du var i någon intervju där du pratade kring träning. Mm. Att det kan vara läkande.
Är du tillbaka till ditt springande nu?
Det där tycker jag är jätteintressant. För att jag tränade väldigt hårt och jag gick på diet innan jag varit utmattad. Och var liksom i mitt livs bästa fysiska form när jag kraschade. Och sen så tänkte jag när jag kraschade, men gud, det var ju därför jag drev mig för hårt, jag tränade för mycket. Men sen när jag började skriva boken och verkligen gick igenom händelseförloppet, så var det så att ungefär 3-4 veckor innan jag verkligen kraschade, då slutade jag också träna. Så att nu kan jag se efterhand att det var nog inte träningen som drev in mig, att jag tränade för mycket. Och kanske delvis att gå på kaloriunderskott tror jag kan vara väldigt psykiskt slitsamt för en redan deprimerad kropp. Men träningen, det var nog det sista som gjorde att jag inte kraschade. Och när jag till slut slutade med det för att jag var så trött, då kraschade jag. Och då gick det jättesnabbt och då slutade ju också sömnen fungera. Så att det har varit en jättestor nyckel för mig att komma tillbaks. Men, och det kan man ju veta också, att om man har panikångest och ångestkänslor, så kan ju de triggas av pulshöjande aktiviteter, därför att kroppen gör ingen skillnad på varför du får hög puls. Är det för att du har tränat ett mara, eller har du sprungit en mil, eller är det för att du har en panikångestattack? Så att när jag försökte börja träna igen sen, så fick jag fruktansvärd ångest av att löpa, av att göra pulshöjande aktiviteter. Det funkade för mig att simma, det funkade för mig att åka skidor, det funkade för mig att långsamt våga öka pulsen och upptäcka att lära om kroppen att nej, det här är inte panikångest, det här är bara pulshöjande, det här är bra för dig.
Har du upplevt att det är svårare efter träning att återhämta sig, även ganska lång tid efter utmattningen? Jag kan uppleva det, alltså min kropp är som att den är bakis i ett par dagar efter hård träning. Även om det är inte så hoppfullt för folk att höra, men jag brände ut mig 2011 sista gången. Den är fortfarande liksom, har svårt att återhämta sig, och jag hade någon tråd om det, så jag fick många som kände igen sig. Har du det?
Ja, jag känner igen det jätteväl, det du säger, att man har kunnat träna och få en kick, och sen nästa dag så är man sugen på att träna igen. Nu är det mer som att man tränar och känner att man har sprungit ett maraton och måste vila sig i form igen. Så att, och jag tror, men jag, då tror jag att det där är en sån där sak som man kanske måste öva på att lyssna på då. Om man har varit en person som har drivit sig ganska hårt, att liksom vänta nu här, träningen ger mig bakiskänslor, det ger mig de här upplevelserna efteråt, okej, men då kanske jag måste träna på ett annat sätt, eller jag kanske inte ska driva mig lika hårt. Och om man har varit utmattad så att man liksom som jag var, som inte kan öppna en ytterdörr, då kanske det är nog mycket träning. Och det var så jag började träna, att jag skaffade gymkort på ett spa, och första gångerna så for jag bara dit och låg och flöt, alltså i flera veckor får jag bara dit varje gång jag ska träna och flöt om runt i bassängen. Jag tränade ingenting. Jag övar mig på att gå väldigt långsamt, sitta länge i bastun, skala en apelsin, röra mig i ett långsamt tempo och bara känna att nu tar jag den här tiden för mig själv. Och det var nog träning i början.
Men sista frågorna här då, vill du ha det här ogjort?
Nej, alltså nej, för att jag tror att hade jag haft det ogjort hade jag haft det framför mig. Då hade jag ju, det var ju bara en tidsfråga om när det skulle bli för mycket. Så de här insikterna jag fått hade jag inte fått utan den här. Jag hade gärna fått insikterna utan att behöva gå igenom det, men det tror inte jag är möjligt. Så därför så har jag tänkt att ja, men det var liksom priset jag fick betala.
Ja, nej, så är det många som känner, och det brukar jag trösta de jag coachar till en början som har liksom den här ångesten att de har drabbats av det här. Men när man kommer ju ut på andra sidan något starkare och äkta. Och det är ju härligt. Har du något sådär mer knep eller knep att ta sig tillbaka, eller något mer du vill säga angående det här?
Jag tror att man ska tänka på att liksom sätta säkerhetsmarginal kring allting. Alltså, till exempel, det är sällan jag far in till stan och jobbar 2 dagar i rad. För att jag vet att det är en skön tanke att kunna bränna av jobbet i stan på 2 dagar och sen vara hemma resten av veckan. Men istället liksom, nej, jag måste ha en dag hemma mellan då jag får komma till ro och ha det lugnt och skönt liksom. Och nej, jag kan inte lägga de här 2 jobben tätt ihop för att det funkar inte för mig. Eller nej, jag kan inte både ha barnen själv en hel helg och sen fixa det här grejen på jobbet. Alltså att hitta säkerhetsmarginal kring allting och liksom också kanske få hjälp av människor i sin närhet att säga du, för ibland är det så att man själv inte ser när man är på väg in i ett dåligt mående. Man märker inte själv riktigt hur vad som händer, men personen i sin närhet kan säga nu håller du på att tappa greppet, du är jättestressad, du är jättekonstig, skärp dig. Så att det är också att ha anhöriga som hjälper en att sätta gränser, det är också att ha en säkerhetsmarginal.
Verkligen. Ja, tack snälla för din tid och för alla dina kloka råd.
Tack för att jag fick vara med och tack för att ni gör den här podden, det känns väldigt viktig.
Ja, vad kul, vad roligt. Ja, och om man vill följa dig, var ska man ta kontakt? Med dig då?
Då finns jag på underbaraklaras.se på bloggen och min Instagram är underbaraklaras. Och sen så har jag en underbar podd som man hittar där alla vanliga poddar finns. En underbar podd heter den. Där kan man följa mig och så skriver jag regelbundet krönikor i Expressen också.
Men vad bra! Då tack snälla och lycka till med alla dina projekt och med dig själv.
Tack så mycket!
Tack, tack!
Ha det fint!
Sån härlig intervju tillsammans med Klara. Hon är en imponerande person med så mycket olika begåvningar. Alltså jag tycker att hon, det pratar vi om, hon, ja, att hon gör allt från bloggande till de här böckerna till ja, kläder. Och, ja, imponerande och så roligt med någon inom bloggsfären som är lite annorlunda.
Mm.
Men, och sen är jag så glad att hon ställer upp här för att det är många som vill lyssna till henne och det har kommit in folk som har frågat efter just att hon ska komma hit och prata.
Mm. Ja, så, det är roligt, verkligen.
Ja,
det är vi tacksamma för.
Ja, tack för det och så vill jag tacka Sunfleet för fortsatt sponsring.
Mm. Och tack för alla som lyssnar.
Ja.
Fråga, fortsätt att kontakta oss och ställa frågor och önskemål och om vilka vi ska vara med och tipsa.
Ja,
verkligen.
Som ni gjorde med Underbara Klara. Det är jättebra.
Ja, no, verkligen. Och sen är det så roligt för att vi kommer ju att låta ut. Hur många, vi kommer att låta ut böcker. Eller ja. Är det en bok eller fler böcker?
Ja, det är en bok.
Ja. Och då lottar vi naturligtvis ut en bok som Klara, Underbara Klara Lidström och Erika Dahlgren
ja.
Har skrivit. Som heter Hjälp, jag är utmattad. Så det lottar vi ut till er lyssnare. Så att den som vill ha chans på att vinna den här boken får höra av sig till oss.
Ska det bli till info@prestationspodden.se?
Ja, det blir jättebra. Så mejla till info@prestationspodden.se och ni behöver inte motivera utan bara mejla in så lottar vi ut en bok av Underbara Klara och Erika Dahlgren.
Och jag vill också som vanligt passa på att säga att ni är jättevälkomna allihopa och allihopa kanske inte går men den som söker en coach får gärna kontakta mig. På caroline@prestationspodden.se. Det finns några platser kvar. Så ja. Jättevälkomna. Ja.
Härligt.
Ja, härligt.
Ska vi ta runda av?
Ja, vi rundar av.
Det gör vi.
Det, varit för, det kändes faktiskt som att vi sågs på riktigt. För när du klev in, vi ser ju varandra på datorn.
Ja.
Så när du gick härifrån och sen klev in, då fick jag så här, lite trött i hjärnan. Det kändes som att du var i rummet. Ja. Nästa gång måste vi ses och då kommer det ju vara någon intervju i alla fall.
Ja, det gör vi. Det ser jag fram emot.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.